Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Äntligen kommer Zeina hit och vi pratar mat. Vad fan är jag så jävla rädd för att laga mat för? Och varför är hon bäst på mat? Det ska vi lösa idag i Underhuden. Välkomna.
Underhuden. Med Kakan Hermansson.
Zeina, vet du vad jag tänker? Nej. Du är den mest upptagna gästen som jag någonsin har haft i min podd. Vad man än kollar, så är du.
Ja, idag har jag sprungit alltså, på riktigt som en virvelvind.
Ja, nej, i helgen. Nej, men då var det brunch.
Ja, det ska brunchas, det är viktigt.
Nej, men liksom, hur har du, har du liksom fem stycken nannies, eller har du en man?
Jag har man. Nej, men för mig är det jätteviktigt, för jag jobbar ihjäl mig. Alltså att också njuta, ta mig tiden. Till och med så här, jag är sjukt stressad, men jag ska gå på den brunchen med människor jag tycker är roliga. Så att jag tar mig tiden också. Annars skulle jag skulle inte palla för att jag jobbar så mycket. Så att jag försöker.
Men blir inte det jobb för dig?
Nej, men den här brunchen, det är jobb för det är kollegor, det är folk i branschen. Men mina barn är med mig och man brunchar, man har kul. Så att egentligen, de här sociala sammanhangen, jag är jättesocial, jag älskar att umgås med folk. De är jätteviktiga för mig.
Jag vet, det ger energi.
Extremt, speciellt när man...
Som jag med.
Ja, men speciellt när man träffar så här folk lite grann som är så här positiva, glada, jobbar med det man själv gör. Man kan liksom så här fatta, man har mycket att prata om, man har mycket att utbyta. Jag umgicks då, alltså nu på brunchen, det var andra Farhad var med mig och jag...
Jag älskar henne.
Så att säga, till och med jag är så här, har för mycket. Jag bara, nej, jag måste ut och käka med henne. Hon ger mig så mycket.
Jag älskar
mycket.
Att ni är kompisar också.
Ja, men det är så här, tanka energi. Så att man pallar.
Ja, men jag tänker också... Okej, det vita perspektivet. Nej, men jag tänker också att... Nu, till skillnad från för 10 år sedan, så är det massa liksom icke-vita människor som är i den här mediebranschen. Jag tänker att det är ännu viktigare för er att liksom bonda och hitta typ sammanhang.
Ja, alltså när jag började komma in i den här branschen, det var jag var ju alltid, alltså jag kände det lite så här elefanten i rummet. Alltså fanns ju ingen som såg ut som mig överhuvudtaget. Jag gick ofta på så här, men ändå roliga, typ så här bokförlaget har så här bokfest. Men då var det, alltså jag var ensam överallt i det, så som jag ser ut, kvinna med slöja, invandrarbakgrund. Inte för att det är någonting, liksom, jag trivs jättebra att umgås med svenskar. Det är inte att det behöver vara en viss nationalitet, det ska vara liksom en skön människa.
Men
det är ändå skönt att träffa folk som, ja men när vi pratar, när vi sitter så här och pratar om hur det är i jobbet. De kan relatera till mina problem. Att jag men här satt jag på ett möte ännu en gång och fick liksom prata mångfald, hur viktigt det är. Eller, ja men vi vill ha... Ja, men jag fick så här, bara en sån här liten detalj, jag blev inbjuden till ett event som är ett öl-event. Det är fokus på öl. Och de vi vill jättegärna ha med dig. Jag bara, men alltså, jag tänkte så här, jag måste vara ärlig. För det är sköna människor som ska komma. Och jag gillar liksom tanken med eventet. Men jag var så här, jag kommer inte kunna göra reklam för ölen. Alltså jag kommer inte göra det, för jag dricker inte alkohol. Och då säger då den här PR-byrån, inte för att säga några namn, men ja, men om du låtsas att du tycker om det.
Nej, nej, nej.
Ja, men du säger att du behöver inte dricka det, men om du bara säger lite grann. Och du vet, för mig är det så här, det är så... Det, nej, men det är som att bjuda en vegan. Bara, du kan väl låtsas att du gillar så här, det grishuvudet på bordet. På ja, men lite grann. Och det kanske är så här bagatellgrej för den PB som de inte... Jag vet inte, de är inte inläser, de har inte koll.
Fast vet du vad? Det är ändå så 2021. Man vet ju att så här, ja, vissa muslimer dricker inte alkohol.
Nej.
Alltså visst, och sen gör vi andra muslimer gör ju det.
Ja, men precis.
Som med oss kristna. Alltså, ja. Det är väl liksom, men...
Ja, men då kan jag, när jag liksom nämner den här grejen, så kan de här vännerna förstå hur liksom, amen, jag skulle spela i en film och jag skulle vara en persisk kvinna och så då man har ett umgås med någon som är inom filmbranschen och vilken så här stereotypisk bild de förväntar sig henne att spela. Och hon bara, men gud, vi är inte alls så, bara för att ni tror att det är så. Så att det är ganska skönt att känna sig, jag är inte ensam i det här, att hela tiden... Mm. Får kämpa lite grann mot de här förutfattade meningarna det finns om mig.
Ja, men också att hela tiden behöva vara så. Hålla ihop och vara tacksam för att jag har en karriär och jag ska inte vara otrevlig. Och...
Ja, men så var jag i början. Mm. Extremt, så här, väldigt. Och jag är det. Det ligger lite, det är en kulturgrej hos mig. Ja, men jag växte upp så här med mina föräldrar som alltid. När jag klagar, ja, men typ så här, när vi var små.
Mm.
Och jag bara, men ja, det här jobbet, och skulle alltid min mamma och pappa berätta hur de har haft det. När vi var små, vi fick gå igenom eld för att komma till skolan. Vi ramlade i en sjö, alltså så oh jättedramatiskt.
Exakt som mina föräldrar, fast de är från Trollhättan och Vänersborg.
Ja, men det, så de målade upp sitt liv. De bara, du ska vara så tacksam. När jag var 14 så hade jag 7 jobb. Så att man har lärt sig genom min kultur att man ska vara sjukt tacksam. Ja. Min mamma var fattig. Hon fick sälja majskorn på gatorna i Libanon.
Är du född här? Eller är du...
Nej, jag är född i Sierra Leone i Västafrika.
Ah.
Men jag kommer ursprungligen från Libanon.
Varför är du född där?
Mina föräldrar flydde från krig i Libanon. Och många libaneser hamnade just i Västafrika på 70-talet, slutet av 70-talet. Så då föddes jag i Sierra Leone och vi hade ett ganska, vad jag minns, grejen att jag är halvdement. Jag minns bara de bästa delarna i mitt liv. Så att jag minns bara många saker. Jag vet inte vad det är för fel på mig, men många saker som min mamma eller min syster berättade. Kommer du ihåg det här från vår barndom, sen traumatisk? Jag minns inte.
Du bara nej.
Nej, men jag minns inte, jag minns bara så här, jag minns i alla fall att vi hade ett sjukt bra liv. Men enligt min syrra, då bara, minns du det här, jag bara, nej.
Hon är äldre.
Hon är äldre än mig.
Men är inte det också överlevnadsstrategi?
Ja, jag vet
att inte. Att liksom inte palla. Men hur gammal var du när du kom till Sverige?
4,5.
Till Malmö?
Nej, vi flyttade runt extremt mycket. För vi kom till Sverige från Sierra Leone, för det blev också oroligt där. Mina föräldrar var tvungna att fly igen och lämna allting. Vi kommer till Sverige... men vi får inte stanna kvar. Vi hamnar först i Tyskland för att vi blir insmugglade till landet. Sen till Sverige. Och när vi väl kommer till Sverige till ett flyktingförläggning så säger de nej, men ni får inte vara kvar. Så de skickar oss tillbaka till Libanon.
Nej.
De vill att vi ska åka tillbaka. Nej, så här var det min historia. Vi är för dig Sierra Leone. Vi kommer från Sierra Leone direkt till Sverige. Men vi blir utvisade. Sen åker vi till Tyskland. För att bo där lite illegalt. För att vi kan inte åka tillbaka till Libanon. Sen så ansöker vi på nytt. Vi åker från Tyskland till Sverige igen. Och sen får vi stanna kvar. Och då är jag runt 5 år.
Och har liksom varit med om så mycket saker som en vanlig person är med om i typ sitt liv.
Ja, som 5-åring.
Ja.
Ja, lämna allt. Ja, men mina föräldrar var väldigt traumatiserade för att ha flytt liksom 2 gånger. Man märkte det. De har flytt och lämnat allting. Mm. Så kommer de till Sverige och liksom ska försöka ännu en gång börja om livet på nytt. Men de var ganska så här, duktiga och snabba att komma in i samhället. Det är en helt annan tid då. Alltså komma in i Sverige som flykting på 80-talet. Man är välkommen, det är helt andra förutsättningar, det är helt annan så här typ av jobb.
Men det är lite palmmode alltså.
Ja, men alltså precis, det är så här fabrikjobb. Min mamma kunde börja jobba på Göteborgs Kex, min pappa kunde börja jobba på Volvo. Så det var så här, man kunde få jobb, man kunde komma in i samhället. På
nu är det lite mer Jimmy Åkesson-mode.
Nu är det mycket svårare. Jag tänker så här, jobbmässigt också, att få jobb. Det är, vem som helst har jättetufft att få jobb, det är jättesvårt. Så att många så här läkare som kommer de blir ju taxichaufförer. Så det är, och det är som brist på läkare i vården. Så det är, ja, det är en helt annan tid nu.
Åh, gud, det här landet. Fy fan, det här förfallet av landet. Ja, skit i det nu. Får jag fråga, har du starka matminnen från den tiden när du var liten?
Ja, alltså enormt. De bästa minnen, alltså mina starkaste minnen i allting, det är matrelaterat. Jag säger liksom så här, ja, men från Sierra Leone. Jag minns frukterna jättemycket. Det barnen får nu, så här klämmisar. Du vet, så här, man har lite så här klämpåse med fruktpuré. Mm. Det fick vi av en, så här, en färsk mango. Min mamma liksom, det, kunde plocka en färsk mango och mosa den. Göra en liten öppning upp till och så bara klämde man ut. Så här.
Nej, du driver, man mosade den i skalet liksom?
Ja, ja, i skalet. Och det, mangon där, alltså den här stenhårda mangon. Nej. Så här, nej, den, och den smakar ju något helt annorlunda. Mm. Vi hade sockerrör som växte på vår tomt. Det ser ut som så här bambu.
Ja.
Och så skär man dem, skalar dem. Och så tuggar du på ett sockerrör. Det är som du äter godis. Alltså det är godare. Alltså smaken är helt amazing. Och så pressar man färska sockerrör. Helt otroligt. Så att, jo, men jag har mycket matminnen från...
Men hade ni liksom libanesisk mattradition i Sierra Leone? Eller...
Ja, mina föräldrar var väldigt snabba att ta till det västafrikanska köket, som så här, jollof rice och domoda, för det var också de råvarorna till de här rätterna som var tillgängliga, lätta att jobba med. Men, jo, men både libanesiskt och västafrikanskt, men mycket, mycket västafrikansk mat åt mig.
Tog ni med det när ni kom till Sverige sen?
Ja, det gjorde vi. Mina föräldrar är så här typiska libaneser. Libaneser är jättekaxiga. Vi gör den bästa. Lite som italienarna här.
Också lite som Iran.
Ja, väldigt stolta över sin kultur.
Mm.
Och tycker att vår mat är den bästa. Och vi är Mellanösterns Paris. Och mina föräldrar var lite så. Men ändå också väldigt öppna för att testa nya rätter. Nya smaker. De tog med det västafrikanska direkt. Men var också väldigt... Min mamma var så här jättesnabb att köpa den rutiga kokboken. Och bakade kanelbullar. Så att hon var liksom ändå väldigt nyfiken.
Var dina föräldrar liksom generellt, alltså, mer matintresserade än andra?
Alltså utöver det normala. Alltså, ja.
En besatthet.
Ja, men precis. Och hela min familj. Alltså alla mina syskon lagar mat. Min pappa lagar mat. Min syrra. Alltså för oss är maten, det är typ allt.
Åh, jag vill bli sån.
Men alltså, vet du vad jag tror? Jag tror så här, jag tror mina föräldrar, när de flydde sen från kriget i Libanon, kommer till ett nytt land, ett främmande språk, det är ett helt nytt folk, det är, du vet, man ska börja om från ingenting. Det som alltid var tryggt för dem, oavsett hur livet var, hur ekonomin var, det var maten. Det var det som alltid var ett säkert kort.
Mm.
Alltså oavsett om världen går under nu, vi kan ändå få mat på bordet och bra mat.
Mm.
När vi kom till Sverige... Alltså jag kunde vara så fascinerad av att min mamma klagade över ekonomin. Men ändå så till att det fanns mat. Det var liksom så här, det var vår trygghet i alla lägen. Alltså till och med min mamma, när hon blev äldre, under så här, när livet var som sämst. Alltså hon var så här, nu, jag vill inte ens leva. Hon så här, mådde jättedåligt. Så ställde hon sig upp och lagade mat.
Mm.
Och gjorde bra mat. Och jag tror bara att det var, det är den trygga punkten. Alltid.
Mm.
Och det var så här tryggt, när mamma gjorde mat, då var det så här... Men det kändes så varmt i själen.
Mm.
Det kändes som att det kommer ändå bli bra. På något sätt.
Lever dina föräldrar?
Min pappa lever. Min mamma gick bort 2018.
Mm, beklagar.
Ja, hon fick så här hjärtstopp. Och gick oväntat bort från, alltså helt så på en, utan någon förvarning. Ja, det är hemskt. Det värsta jag gått igenom. Så det är, ja.
Tufft. Men är det som att du... Kan du känna i och med din, liksom, ditt yrke och ditt matintresse att du för hennes tradition vidare?
100%. Alltså det är hon som lärde mig att laga mat. Det är hennes, alltså alla mina mellanöstern recept, det är hennes. Mm. Alltså allt jag gör.
Vad heter hon?
Faisa. Mm. Så att det, men det är hon som har lärt mig att laga mat. Det är liksom allt. Den kunskapen, alltså för mat. För folk brukar fråga mig, är du en kock? Jag bara, jag är inte en utbildad kock. Jag har lärt mig mammas kök. Liksom,
ja, men tänk alla liksom miljarder mammor out there.
Ja, men det är det som får mig ibland att få sån här frustration. För jag gjorde succé med min mat. Jag lagar mat egentligen, jag måste säga, den är inte märkvärdig. Jag lagar mat från olika kulturer, men som många mammor. Det här är min mammas mat. Alltså jag lagar mammas...
Nej, alltså jag hör dig. Men jag ska ändå säga, jag tror att du har lite högre lägstanivå än gemene person i Sverige, kanske internationally. Alltså det är märkvärdigt. Det får du ju bara tugga i dig. Men jag fattar det, vad du menar.
Ja, men det är ändå mat, alltså typ så här, den persiska maten, det är så många, det finns så många fantastiska kvinnor i sina kök som lagar den här maten. Det finns så många, ja men den västafrikanska maten, den libanesiska. Så typ så här, tänk så många fantastiska kvinnor det finns hemma i sina kök som gör den här maten. Jag har ju jag kan ju inte säga så att jag har glidit på en räkmacka och bara kommit dit jag är, men jag har fått kämpa att få visa min mat, men det finns så många fler kvinnor som jag tycker så behöver få synas och ta plats mycket mer.
Ja. Men då är det liksom männen som gör det. Alltså det är så roligt när grillsäsongen börjar, att så fort man ställer ut matlagandet i offentligheten, då kommer männen. De lagar inte mat där inne, men så fort det ska vara lite farlig eld, då står de där.
Då står de där. Och,
gud, men så
hemma hos oss är det jag som står vid grillen. Min man får inte.
Nej, det kan jag tänka mig. Ja. Hur började det med liksom maten och offentligheten för dig?
Jag gör en lång historia kort. Det började egentligen av en matbild på Facebook. Det är bara så jag kan kortfatta.
När var det?
2014. Det är så här, jag var en tid i mitt liv när jag på riktigt kände, vad fan gör jag med mitt liv?
Vad gjorde du med ditt liv då?
Jag hade återupptagit mina gymnasiestudier. Jag hoppade av skolan i gymnasiet.
Ah.
För att jag fick ett fast jobb med bra lön. Och jag är en sån här, jag hatar att plugga. Alltså jag är en arbetsmyra. Sätt mig i 100 jobb.
Var det ett matrelaterat jobb?
Nej, det var inte det. Jag jobbade på stadium. Jag blev avdelningsansvarig för sportavdelningen.
När du var så ung?
Ja, jag liksom så här, bra lön. Jag fick det i samband med min praktikplats. Jag bara, det här vill jag göra. Så jag bara tänkte, jag kan alltid plugga. Och sen så kommer en man in på stadion och ska köpa badshorts. Och jag hjälper honom. Ett år senare är vi gifta.
Nej, nu är det gå. Nu är det så mycket gås.
Nej, men det är sant.
Nu är det så mycket gås. Vänta, du hjälpte honom inte provhytten och bara, uff.
Nej, men nej, så långt.
Jag ser den här fucking bringan.
Nej, men nästan. Nej, men han var på besök från Stockholm. Och de skulle ner till stranden, han och hans vänner. Och han säger till sina vänner, men jag har inga badshorts. Alltså vi ska till stranden. Så han går in och jag hör att han är en stockholmare. För det kom alltid in så här, men ändå lite sliskiga killar. Och jag sa bara, nej. Du vet, jag var väldigt nej. Men han var charmig. Inte sliskig och jävligt snygg. Och jag hjälper honom. Vi går runt i butiken, han hittar sina badshorts. Och så behöver han en storlek större. Och jag bara, men jag ska...
Vi bara, jesan.
Nej, men jag lägger undan dem i den andra stadion. Och så säger jag, om du ska till stranden så är du på vägen. Alltså om du är liksom ner på gågatan. Han bara, tack så jättemycket. Och så går han ut. Jag bara, vänta nu här. Han gick ut. Jag kommer aldrig träffa den här killen. Malmö är liten, man vet vilka de är. Den här killen kommer jag aldrig träffa igen.
Men kände du ändå så direkt på allt?
Ja, och han kände det. Hur klyschigt den låter, så var det så här, det här är kärlek mitt första ögonkastet. Men han går ut från butiken och jag så här, puckot står där. Jag bara, nej. Så jag ringer till den andra stadion.
Nej.
Jag bara, det kommer komma en kille. Han ska hämta badshorts, ni ger han mitt nummer. Och min kollega Marlena, hon bara, nej men så här, för du vet att vi inte får göra så. Jag bara, du vet att du ska ge han.
Du bara, jag ska föra hans tre barn.
Exakt. Han får nummer, det är roligt när han går till kassan och så säger, kom hon Marlena. Hon bara, du, är det Jamil? Han bara, ja, här är dina shorts och här är Seinas nummer. Han hade skrikit, yes! Alltså så här, i kassan. Han ringde mig samma kväll. Vi gifte oss ett år senare. Och jag lämnar stadion. Jag lämnar hela Malmö och flyttar upp till Stockholm.
Så mycket gås.
Ett år senare födde jag ett barn. Min dotter Bertol som är 16 idag.
Och sen, någon som smsade dig, bror.
Ja, väck mig bror. Ja, men vi, hon kallar mig bror eller mannen.
Nej, men alltså.
Ja, men hon är min bästa kompis, jag älskar henne.
Ah, hon låter otrolig.
Ja, men hon är rolig. Alltså, hon är jätterolig. Så att vi har samma sjuka humor. Det är därför hon kan kalla mig bror. Nej, men då var jag så här, vi hade släppt allting. Jag älskade mitt jobb, jag älskade ändå mitt liv i Malmö. Mm. Flyttat till Stockholm. Hade lämnat allt för kärleken. Ville börja om. Hittade inte all direkt min grej. Så jag jobbade lite grann. Sen jobbade lite grann administratör för en skola. Jag höll på att dö. Jättetråkigt. Jag får min dotter Betol. Och jag bestämmer mig att jag ska vara hemma med henne så länge jag kan.
Mm.
Så jag hade henne hemma tills hon började förskoleklassen. Så vi var hemma och gick till öppna förskolan.
Vänta, menar du förskoleklass? Alltså menar du 6 år gammal?
Ja, var hon hemma med. God. Och vi hade så nära all tid i världen, hon och jag. Vår ekonomi var inte det bästa. Min man jobbade på Försäkringskassan. Men för mig var det fine. Jag sa så här, vet du, vi kommer inte kunna resa till Spanien. Vi kan åka till Gotland. Vi kommer inte ha den finaste bilen, men vi har vår lilla skithög som tar oss dit vi vill. Mm. Vi var ganska nöjda.
Men också, det är en annan sak. Alltså, om man har den inställningen så tidigt i ett förhållande.
Mm.
Jag tror att det är liksom, det säger mycket och det lägger en annan slags grund.
Ja, alltså vi var ganska överens. Men någonstans sen blev jag lite, okej, nu är jag bara en mamma och en fru.
Mm.
Jag är en väldigt så här energisk person. Mm. Jag hade inga vänner. Jag kände liksom ingen, jag kände bara hans familj. Försökte bonda med folk. Bodde först på Lidingö. Ingen ville bonda med mig där. Min man är uppvuxen på Lidingö. Så här, amen. Ja, jag passade inte in riktigt. Vi flyttade från Lidingö till Vallentuna. Mm, det var inte heller det lättaste att komma in och hitta vänner och socialt nätverk och sådär. Så jag njöt av min tid med min dotter, men jag var så här, oj. Jag mådde inte bra. Alltså jag bara, nu vill jag bara hitta, måste jobba. Alltså jag måste göra någonting. Mitt självförtroende dog. Mm. Alltså jag kände mig så här lite som nobody. Alltså jag bara, nu har jag...
Identiteten.
Det var jobbigt.
Ja.
Och sen så får jag min son Hadi. Som, det är 5 års skillnad med han och Betol. För det var skönt att bara njuta av livet med henne. Han föds med ett hjärtfel och hela livet vänds upp och ner. Och allt handlar om att ta hand om honom så att han blir frisk. Och återigen så tappar jag bort mig själv lite. Det är bara liksom fokus på honom. Men så han blev bra och sen började jag plugga. Jag återupptog mina, jag tänkte det enda sättet att det kan bli något av mig det är om jag pluggar. För det är kanske därför jag inte hittar mitt jobb, det bra jobbet som jag vill ha. Jag visste inte riktigt vad jag ville jobba med.
Men under hela den här tiden var du höll på med din mat. Du lagade otrolig mat
liksom. Men gud, jag lagade så mycket mat att min ugnslucka sprängdes. Jag skojar inte. Den sprängdes i köket. Det är det sjukaste jag gjort. Det var så här trend. Eller baka surdeg. Jag gjorde så här egen surdeg och olika surdegar, bakade surdegsbröd. Och ofta de här surdegsrecepten, då bara du ska ha en krispig, du ska ha en frasig skorpa på brödet. Och det bästa sättet att göra det är om man gör ugnen riktigt varm. Så den blir så här dödligt varm. Och sen så tar du in brödet och sen så kastar du vatten i, eller en isbit. Och stänger ugnsluckan jättesnabbt för då bildas det ånga.
Ah.
Den ångan som bildas ger en så här frasig yta. Och jag höll på så där, jag såhär, yeah. Bara in och bara, det bara fräste i min ugn. En dag så råkade jag liksom kasta det vattnet, det kom på ugnsluckan. Du tänk dig, alltså det är så varm och iskallt vatten som ska då komma i botten av ugnen.
Sprängdes liksom i flera tusen bitar?
Ja, alltså det var så här, bam, den sprängdes. Så mycket lag.
Gud, alltså vet du vad, min ugnslucka hör detta från köket nu och gråter av ansluka. Den bara, use me! Use me!
Nej, men det var då min man sa och faktiskt min familj, de bara, du är så sjuk. Du lagade så mycket mat att du sprängde köket. Ah. Jag bara, ja, det visar min passion. Så jag lagade mycket mat.
Men tänkte du typ för dig själv så här, någon gång, jag kan, det här kan vara mitt jobb.
Ja, hela tiden. Jag samlade på kokböcker. Jag har över 300 stycken. Jag älskade matlagningsprogram. Men jag tänkte det enda sättet jag kan jobba med det här är om jag öppnar en restaurang. Jag visste inte hur annars. Och för mig fanns det inte på kartan. Ja, men jag bara, om jag ska jobba med mat så måste jag öppna ett café eller en restaurang. Och jag vet ju alltså, hur krävande det är. Och jag vill inte på det sättet, för det är så slitsamt. Och
du vill jobba med mat alltså?
Jag vill jobba med mat, men att öppna en restaurang kände så här, det kommer jag göra lite längre fram. För det är det enda sättet jag kan jobba med mat. Det fanns inte en tanke att jag skulle stå och laga mat på tv eller få skriva kokböcker. Det var en dröm, men det kändes bara så här, så långt bort, så omöjligt.
Mm. Men here you are.
Ja, men här är...
Men alltså, hur många böcker har du ens släppt?
4 och jag kommer jobba med 2 stycken samtidigt snart. Jag kommer att möta med mitt förlag. Jag har en idé.
Ja. Och, men också har du en massa produkter.
Ja, precis.
Behöver du ens jobba längre? Är inte du ekonomiskt oberoende?
Inte än, för allting är i start. Alltså som mina produkter, folk tror ju verkligen alltså att det tickar in varje gång det
du gör. Du köpte en tahini hemdagen och bara, yeah bitch, nu ska du bli ekonomiskt oberoende.
Nej, men nu är allt
som går jävla in. Nöjd.
Ja, nej men inte än.
Känna typ 1 krona för, ja. Jag försökte ändå.
Vi håller på, ja, tack så jättemycket.
Men alltså det känns ju som att du håller på att skapa ett imperium.
Ja, förhoppningsvis. Jag hoppas att jag håller på att skapa någonting som ger mina barn en trygghet. Jag hoppas att jag håller på att göra någonting som inte är bara så här för stunden. Jag hoppas ju, det var därför jag ganska snabbt i den här... Ja, men du vet hur det är när man jobbar med sociala medier. Man kan lätt bli en reklampelare. Mm. Alltså det enda sättet att tjäna pengar är om du gör reklam. Och jag tänkte, är det så jag vill bygga upp mina plattformar? Att det är bara en reklamplats? Mm. Jag måste ju hitta ett sätt... Där jag oavsett om det är... Ja, men jag tror många kände det under pandemin. Många företag liksom bromsade sina event. Bromsade sina samarbeten. Det var också för mig en panik. Jag hade inga jobb inbokade. Jag hade inga pengar på väg in. Mm. Och jag tänkte att jag måste bygga upp någonting som kan stå på sina egna ben. Jag kan inte vara beroende av att jag måste göra reklam. Jag kan inte bara vara en sån här reklamplats på en busshållsplats. Att det är det enda jag tjänar pengar på. Utan... Mm. Och jag kan inte lägga ner så mycket tid på det här och jag har ingen långsiktig plan. Att det är kul för stunden. Men vad händer om 10 år? Mm. Har jag byggt upp någonting?
Men hade du, när corona kom, hade du din podd då?
Min podd som jag startade, det var så här bara en kortvarig podd.
Jag menar blogg.
Blogg, ja. Min blogg har jag haft. Den startade jag 2014. Så den har jag alltid haft.
Och haft samma koncept att du gör så här 7 recept varje söndag.
Varje söndag kommer jag veckomat sedan. Men sen så uppdaterar jag med andra recept också. Så det är nya recept ändå. I alla fall minst 2-3 nya recept per vecka. Men jag hinner inte nu. Innan kunde jag vara så här superkreativ. Ta fram recept, laga mat. Nu har jag så mycket annat. Det gör så ont i själen. För att det är den delen jag tycker är roligast. Att skapa nya recept.
Jag är inne och kollar på, dina. Alltså jag blir så peppad. På att äta.
Ja.
Det är inte jag, men alltså, och också bara så här, fuck LCHF. Skit i Aron.
Ja, men herregud.
Alltså jag vill bara äta det där, du vet.
Ja.
Bara äta allting.
Men kan du laga mat?
Jag har ju trott att jag inte kunde det.
Mm.
Länge. För att jag blev liksom, jag fick höra det väldigt mycket, att jag inte var bra på laga mat. Och min mamma är ju skit, det är inte min mamma som har sagt det. Min mamma är ju bra på laga mat. Hon gick såhär hushållsskola och har alltid lagat så jävla god mat. Och min morfar lagade all mat hemma hos henne och var också fantastisk på det. Sen tog det slut.
Mm.
Jag tror, min syrra är nog rätt bra på det, men jag har liksom, men nu när jag pratar med mina kompisar, mina gamla kompisar, de säger... Du var ju skitbra på att laga mat när du lärde känna. Hon gjorde mycket så, åt mycket vegansk, gjorde mycket såna curryrätter och med currypasta, du vet. Det var mycket, jag hade mycket så här gott substitut. Och då för kanske så 10-15 år sedan var man ju tvungen att vara lite mer innovativ med det veganska.
Exakt.
Det fanns mycket sånt roligt låtsaskött, men det var svårt att hitta. Men nu under det här året har jag verkligen kommit tillbaks till att hitta ett nytt självförtroende i köket.
Men hur? Nu blev det jag under din hud. Men...
under min kökslucka. Nej men typ, alltså faktiskt mycket tack vare Sofia Wood och Frida Lund. Alltså,
vad kul!
Ja. Också att de har varit så nära till hand att jag har kunnat ringa Frida på FaceTime. Jag bara, gör jag rätt nu? Är det för mycket salt? Och sen bara, vet du vad? Det var så psykiskt för mig. Jag bara, du är inte dålig på att laga mat, du är skitbra. Jag har också bjudit mycket vänner på mat.
Men jag är ganska övertygad att alla kan laga mat. Alltså, jag tror många, de flesta i alla fall kan laga mat. Och har man ett matintresse, det kan bara vara att du gillar att äta god mat. Alltså om du gillar mat så måste det finns ett någon så här innerst inne, någonting som kan få dig att hitta till köket. Så att jag tror, det är inte alla som kanske kan kasta fram en fransk baguette med så här, avancerad gryta. Men jag tror alla kan laga mat. Så att det är kul att höra att du hittade tillbaka till köket.
Ja, precis. Alltså, det är ju verkligen som du säger. Mm. Och att inte vara rädd. Och alltså, det var verkligen en sån, jag förstod det nu, att det var en sån extremt så här, en mental spärr för mig.
Ja.
Att kunna experimentera. Och min mamma har alltid varit så här. Mat, det kan du experimentera med. Det kan du inte göra med bakning. Nej. På samma sätt, för bakning är kemi. Alltså det är det med mat med. Men du kan liksom testa det fram. Men jag har inte vågat det, för jag har fått så himla mycket kritik.
Aha.
Men nu så känns det så kul. Och
vad kul.
Det har typ varit ganska bra för mig att börja med så här, lite olika pastarätter.
Ja, pasta.
Det är som att jag vill liksom gå på att jag håller på med hemkunskap. Jag menar, det är klart att mitt mål är att kunna göra en helt perfekt taddig. Men jag kan inte det än.
Inte, men okej, vet du, nästa gång vi ses, på riktigt, jag har en matlagningskurs. Vi står och kokar ris, för att det är en konst.
Ja, det är
men
det.
Grejen när man lär sig...
Jag är så rädd för att koka ris.
Nej, men när man lär sig, det är så här, med ris, om man lär sig tekniken, på riktigt, det är som en dans. Du måste lära dig stegen. När du har lärt dig stegen så bara sitter det där så fort du har...
Sköljer du riset först?
Ja, men om vi börjar prata över det här så kommer jag få hälften stänga av. Men hur alla processer...
Iranierna kommer vara kvar.
De bara, nej, ja. Iranierna kommer kritisera. De bara, ursäkta.
Nej, men alltså, det var så roligt. Häromdagen så åkte jag med en persisk chaufför. Så typ skröt jag lite om lite persiska jag kunde. Han bara, wow, du har så bra uttal. Du pratar som klassisk persiska. Jag bara, tack. Sen så pratade vi, jag skulle ut och äta. Han bara, vilket kök är det? Jag bara, jag vet, typ franskt. Han bara, du vet, jag kom verkligen på när jag flyttade hit att Iran har det bästa köket. Jag bara, det är klart att... Nej, men du vet, jag testade italienskt, jag testade fransk, jag träffade... Nej, men du vet, det var inget som var så bra. Jag bara, nej, det är sant.
Men det är så... Det...
Jag hörde, alltså...
Nej, men det är så min libanesiska, vi äter ju allt. Men jag sa att de bara vill... Alltså, ja, det är gott, men alltså, vårt libanesiska kök, det är ändå det som är det bästa. Man bara, du vet, så...
Nej, men det är, alltså, det är väl fint att ha den stoltheten. Ja, det saknar vi ju helt, vad ska vi säga, Sverige?
Nej, men jag... Nej, man kan... Alltså...
Sill. Ja, jo, det är för sig gott, men...
Jo, men det är gott. Alltså, Sverige och våra köttbullar, hallå.
Men inte det italienskt från början?
Jo, men man har ändå gjort sin svenska touch med gräddsås och rårörda lingon, kokt potat.
Alltså, ska jag säga vad det är? Jag är lat. Ha. Alltså, jag är så jävla lat. Och jag måste bli bättre på att inte vara lat. Jag måste avsätta några timmar.
Nej, men vet du vad jag tycker är konstigt? Vi lever i en tid där vi planerar in en massa... så här, men man ska umgås med folk, man ska gå på gym kanske, jag vet inte om, det gör inte jag, men
snälla,
ska...
varje dag, gumman, det är det som är grejen. Jag tränar varje dag nästan.
Ja, okej. Okay. Nej, men man ska hinna med allt det, men det som är egentligen det mest självklart, du vet att du måste äta.
Mm.
Du vet att du kommer bli hungrig och du vet att du kommer bli irriterad när du är hungrig, men vi avsätter inte tiden. Jag tycker det är så här, det är lika självklart att du ska äta mat som när du går ut från ett rum och bara släcker lampan så automatiskt.
Vet du vad klockan är? Klockan är 16.04. Vet du vad jag har ätit idag?
Nej.
En knäckemacka.
Nej, men snälla.
Eller jag vet, det är sjukt. Men du vet också varför jag inte har ätit så mycket.
Nej.
Och just, jag åt några vindruvor också. Ja. Nej, vad heter det? Russin.
Det är roligt att du kommer med sig. Du bara, kolla! Syriska vindruvor. Jag bara ser en sån här jätteskrynklig påse. Jag bara, usch, jag vill inte smaka på dem där. Så är det russin. Jag bara, är det russin? Fast det är ju vindruvor som har torkat.
Jag vet, men det är också att min hjärna inte funkar. Han som jag fått dem ifrån.
Uh-huh.
Denny.
Uh-huh.
Han är kock.
Okay.
Och jobbar på en förskola.
Mm.
Och han gav mig i 40%. Då var Evin och Adde här och Gisem och göra.
Ah, alltså, cool.
Han kom hit och lagade typ 12 rätter till
Oj.
Oss. Alltså vi höll på där. Alltså det var så jävla sjukt. Han kom hit, bara stod och laga. Alltså,
nej vad kul.
Nej, men det var helt otroligt.
Så har du har träffat Evin och Adde?
Ja. Alltså, det är mina bröder.
Alltså har du sett när Adde... Nu pratar vi om Ardalan Ismaili. Har du sett när han har en luftkonsert?
Nej.
Alltså jag har skrattat. Jag tror aldrig jag har upplevt att jag skrattat så att det gör ont i mina käkar.
Nej, men har du sett honom prata om mat?
Ja. Han är helt...
Men det är så jävla gulligt. För att han är verkligen en matnörd.
Ja. Och han är så jäkla rolig. Nästa gång du träffar honom, du måste säga att jag vill se din luftkonsert. Han kan spela alla slags instrument. Men inlevelse, alltså jag menar så här, alla, fast han har ingenting, han bara så spelar.
Men alltså skådisar är sjuka.
Ja, men han är sinnessjukt och han gör det med så mycket liv så att vi liksom, man bara dör så att han är...
Vänta.
På tal om luftkonsert så spelas det musik.
Jag ska höra om det hörs.
Ja, men det är väl men det är väl lite mysigt.
Ja, det är faktiskt mysigt, ja. Jag älskar när hon spelar.
Ja.
Det är supermysigt.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har dina böcker. Jag har ju en av dina böcker som jag fick. Och då hade jag nog typ inte så stor koll på dig. Jag fick den för några sommar sedan jag fyllde år. Av min kompis som är vegetarian. Hon bara, här. Mm. Det här är bra för dig. Men det finns ju liksom 1000 andra sätt att inspireras. Bara att följa dig på Instagram har varit så inspirerande för mig.
Ja. Kul.
Men jag är lite rädd för att koka ris, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men vi får ha en matlagningskurs på riktigt. Jag kommer hit och lär dig att laga ris. Och vi gör med tadik. Den här med krispig yta. För att egentligen så här, när man lagar det fluffiga riset och med tadik, det är samma tillagningssätt, men så måste man lägga någonting i botten. Så att, och jag tror så att du kommer...
Så många iranier som kommer att bli arga på mig nu. För att de har nämligen försökt att få lära mig det. Jag bara, nej, jag kan inte, det kommer inte gå.
Jo, men det är lite skillnad om man står och visar direkt på. För jag tror så att man behöver liksom se. Så att jag finns när du vill så kan vi.
Men jag tror liksom att man, alltså om du skulle ge, alltså för du är ju som ett lexikon. Du är som en öppen, du har liksom 3000 kokböcker i ditt huvud. För oss som kanske har så 3 recept. Alltså vad är ditt tips till oss?
Men jag tror det som händer. Nej, men jag tror så att man hamnar egentligen i allt i livet i det där ekorrhjulet. Samma sak när det gäller maten. Att man gör, man har de här 3-5 rätter som är så här, de är säkert kort, man är trött, man kommer hem efter jobbet eller vad det än kan vara. Man vet att det här funkar vare sig man har små barn eller är ensam. Mamma, den här ungjäveln kommer inte gnälla. Okej, man får säga som barn. Den här ungen.
Du får säga det.
Nej, men ibland kan man...
Farligt,
kan man igen. Gör du så här, man har varit trött, man kommer med efter jobbet, man gör något kul och så kanske gnäller barnen. Man bara, nej, vet du vad, jag kommer göra den här rätten. Jag orkar inte.
Mm.
Och så i livet, liksom, man hamnar i ett så här ekorrhjul och man gör de här samma rätterna. Jag tror så här, egentligen över lag med allt här i livet så ska man försöka lite komma ur sin comfort zone.
Mm.
Eller jag kan bara prata för mig själv. Jag kan inte säga hur alla ska tänka. Men jag mår bättre när jag gör saker så att jag utmanar mig själv. Jag vågar liksom träffa folk. Men jag har hört att hon är jobbig. Nej, men jag träffar den här personen så kan vi se. Det är så många gånger jag bara, de har sagt, ni men akta dig, hon är fett jobbig. Någon offentlig person eller någonting. Jag bara, shit vad skön. Vi har bandat, jag älskar den här människan. Va? Du vet, så här,
men också om hon säger om en tjej. Man bara, really?
Alltså, eller hur? Ja. Oftast är alla tjejer man möter på fantastiska. Men samma sak med maten. Att jag tycker inte att man ska ha en hel vecka där man lagar experimenterar och lagar olika rätter. Men testa en ny rätt. Liksom, kom ur det här
oj. Det är jättebra att du säger det.
Ja, men lite nya rätter. Det kan vara liksom... Oftast de vanligaste rätterna vi lagar i våra hushåll, det är spaghetti och köttfärssås.
Mm.
Ja, men lag en grekisk spaghetti, den heter macaroni med kima. Testa och gör den grekiska köttfärssåsen. De har kanel i köttfärssåsen, de har rödvin, lagerblad, sjukt mycket oregano. Liksom pimpa upp din köttfärssås. Vi älskar tacos i våra hem. Se hur en autentisk mexikansk tacos är. Det är inte alls 500 grejer. Det är majs och paprika och det är gräddfil och salsa. Och du vet så här, det är väldigt enkelt. Det är någon slags protein, någon god sås, knappt några grönsaker, lite koriander, pressa lime över och that's it. Alltså, testa liksom de här
rätterna. Det är en av mina paradrätter. Okej, okay. Säg och lyssna. En av mina paradrätter är alltså nachos tallrik. Vegetarisk färs. Vad heter det? Nachos, vegetarisk färs, ost. Och så in i ugnen.
Ja, men vadå? Det är ju sjukt gott.
Nej, men alla älskar det.
Ja.
Alltså vuxna låtsas som att de tycker att det är lite för äckligt.
Nej,
när de sitter
gott.
Där och bara slafsar i sig.
Alltså, vi älskar tacos i Sverige, men vi misshandlar den också, den autentiska tacos. Men där har du hållit det lite så autentiskt. Alltså,
tack.
Utan att lägga på 100 grejer.
Ja, men det är... Jag behöver liksom bara ta ut pluggen, eller vad det heter.
Ja, alltså in i köket, håll det simpelt, gör enkelt. Jag älskar att höra att du gör pasta, för där kan man verkligen variera i det oändliga. Mm. Och italienarna är mästare att med få grejer trolla fram en måltid. Mm. De har ju typ en sån här pasta, alltså jag älskar att fräsa persilja, vitlök och chili. I mycket olivolja, vänd ner spaghetti, riv på massa parmesan, servera då den här så sjukaste måltid.
Vad heter
den? Aglio, olio, okej.
Okay. Ungefär så.
Ja, någonting. Min italienska.
Ja, den är god. Men vad liksom, vilka libanesiska traditioner typ jobbar du in mest hemma i ditt kök?
Jag tycker så här, hela Mellanösterns kök, det är en röd tråd. Sen har varje land sin matkultur som de liksom gör på sitt sätt. Exempelvis i Libanon är så här, mycket bas i många grytor i vitlök och koriander. Man älskar det, man fräser vitlök och koriander.
Man börjar med det liksom?
Ja, det är liksom basen i många grytor. Och sen har det ofta, många gånger tomatbaserat. Kollar du i Irak så jobbar man inte alls med koriander på samma sätt. Och tycker inte om det. I Iran jobbar man överlag med örter. De har typ så här chorme sapsi som är en gryta med galet mycket örter. De har så här omelett som är jättemycket örter. Så kollar du på det turkiska köket. Det är mycket grönsaker, mycket aubergine och sivri. Den här långa chiliaktiga paprika. Så att det finns ändå röd tråd med smakerna, men alla har sitt sätt. Så att jag tycker hela Mellanösterns kök, ja, men vi får in det jättemycket i vår matkultur. Eller i vårt hem. Mina barn, de kan gå och sukta efter en sån här riktig libanesisk gryta. Eller så, eller med en riktig sån här, ja, med bamia. En okragryta. Med okra i tomatsås. Sjukt
alltså mycket. Okra är den där grönsaken. Ja, du hör ju.
Ja, nej, men den är lite så här...
Jag måste googla den.
Ja, men okra, hur ska man förklara? Det är en väldigt speciell grönsak. Den är lite så här...
Okra, bror. Okra.
Nej, men den är formad, vad kan man säga för form? Den är väl oval eller nej?
Nej, men alltså, jag tänker att den ser ut som Ja, men typ som en falsk chili. Fast lite mer...
Ja, men typ som en mer spetsig... Ja, men typ som en chili. Typ. Ja. Den är sjukt god, men det är också viktigt att laga den rätt. För annars kan den bli också riktigt lite slämmig.
Men hur tillagar du den då?
Jag fräser den lite först. Och så
alltså... Har du hackat den? Alltså du hör ju. Det är som att jag aldrig varit i ett kök.
Ja, men varför ska du kunna laga okra? Var inte så hård mot dig själv.
Alltså, helt jättebra. Okej, men hackar du den?
Nej, jag behåller den hel och sen så fräser jag den. Oftast med vitlök och koriander. Om jag ska göra lite på det libanesiska sättet. Lite tomatpuré. Oftast så har vi det med kött. Men man kan göra det vegetariskt också. En tomatbaserad. Många mellanöstern grytor är så här tomatbaserade.
Mm. Aldrig någon grädde, va?
Nej, inte alls. Den enda mjölkprodukten man har i Mellanöstern kök är så här grytor, det är yoghurt. Mm. Det finns många yoghurtbaserade grytor, men absolut inte mjölk.
Hur kommer det sig?
Jag tror inte det är lika vanligt i Mellanöstern. Man använder inte mjölk och grädde alls på samma sätt som man gör i Sverige.
Eller i Asien för den delen.
Ja, alltså, exakt.
De tycker typ att vi luktar sur mjölk.
Nej, men man, nej, det vet jag inte.
Jag kommer ihåg min kompis Lycka var i Hongkong. Och hon jobbar där. Hon bara, du vet, det finns inga mjölkprodukter. Jag bara, nej just det, bara, inget i maten. Jag bara, nej, det har jag liksom aldrig tänkt på. Hon bara, de tycker liksom att vi luktar sur mjölk. Vi som är från Europa.
Jag
bara,
nej, men jag vet att många tycker det är jättekonstigt. Många gånger har jag fått lite så här reaktioner. När jag har gjort någon så här, ja men fiskgratäng. Alltså fisk i mjölk.
Att det är lite så här, det är inte kosher.
Ja.
Skoja, det är... Alltså, gud, jag vet inte.
Jo, men kosher är ju att man ska inte koka kött i mjölk. Det, jag vet inte, nu vet jag inte hur.
Fast fisken har ju inte någon.
Nej.
Man ska inte koka det i sin, alltså i den egen. Man ska inte koka
den i sin egen.
Precis. Alltså typ kossan ska inte koka i mjölken.
Nej.
Ja, men det här kommer till religionsvetenskapliga köket. Okej, okay, ja. Men det är ju, ja, vet du vad? Okej, 2022. Det blir mitt fucking matår.
Ja, grymt.
Ja. Grym. Nu har du verkligen inspirerat mig till att du har sina bra inställning och så bara, kör.
Ja, men jag tycker det. Det värsta jag vet är så här pekpinnar.
Mm.
Din granne spelar så här lite. Alltså, så mysigt. Tycker du det är jobbigt eller?
Nej.
Nej, det är skönt. Nej, men jag har samma inställning vid matbordet när vi äter hemma. När jag träffade min man, jag är så uppvuxen i ett hem där maten, alltså stunden vid matbordet var njutning, alltid. Inga pekpinnar utan mer bara så njut, ät. Min man hade liksom en väldigt sträng pappa som tyckte att man skulle äta allt på tallriken. Till och med om man inte tyckte det var gott så skulle man äta det. Så många barn växer upp i alltså, men du måste äta upp din mat, du måste äta det, men jag tycker inte det är gott. Jo, men du måste. Du sa,
ja,
måste.
Vi hade med oss det från skolan också. Jag vet inte hur det är i andra länder, men alltså, i Sverige har ju alltså, vi var ju tvungna att sitta kvar tills vi hade ätit, även om man inte klöktes upp det nästan, att man blev tvingad.
Ja, men tvingad. Och många, så här, många vuxna, om du frågar dem så här, gillar du gröt? Nej. Om du liksom fördjupar dig i varför? Nej, men jag var tvingad att äta det i förskolan eller av min dagmamma. Alltså jättemånga av den här tvången vid matbordet. Så att jag har en helt annan matfilosofi. Mm. Speciellt när du kommer till barnen. Om man har friska barn, alltså som inte har problem med maten, inte svälter sig själv. Låt ungen, ja, men jag är mätt efter två tuggor. Ja, men okej, det är bra. Min man kunde ju få så panik. Va? Du måste äta allt på tallriken. Jag bara, varför måste han? Han är mätt. Hon orkar inte. Eller så här, jag tycker inte det här är gott.
Och sen efter två timmar, om barnet vill ha en frukt eller vill ha en macka, alltså då får man ta det.
Ja, men alltså så här, men det sänkte garden väldigt mycket. Det fick mina barn i alla fall. Det funkar för mig. Jag kan inte säga att det funkar för alla. Nej. Men att man behöver inte, man får vara mätt. Man behöver inte äta allt på tallriken. Man behöver inte tycka allt är gott. Jag tycker det är viktigt att man tackar för maten. Man har bordsskick. Hur bra det funkar med tre kids, det är inte alltid.
Nej, men det där är det, så där jag piskar med det. Alltså min mamma kan vara, det här drar jag också ofta som ett exempel, att min mamma fortfarande, nu var det några år sedan, men att hon kan vara så här: om jag har varit borta på middag hemma hos någon, tackade du för maten? Jag bara, jo, alltså jag är,
men det är så viktigt.
36 eller vad jag var då. Jo, jag kan. Ja.
Jo, men det tycker jag. Tack för maten. Alltså, bara för att vara så här tacksam för maten.
Ja, men också som att jag är piskad till att tacka för maten. Ja. Klart jag har tackat för maten.
Ja. Ja, och bara egentligen så här, tacka för maten och vara tacksam för maten. Hur?
Ja. Ja, men så vi har ju bett bordsbön ganska mycket hemma hos mig. Mm. Tackat för maten på det sättet. Speciellt har mina föräldrar gjort det när mina kompisar varit hemma för att hetsa dem. Alltså för att hetsa mig lite. Gör man det? Finns det någon sån muslimsk tradition att tacka för maten?
Jo, 100%. Det finns någonting som innan, alltså att säga alhamdulillah, tack Gud. Och det är liksom att man tackar för maten.
Alltid. Alltså
vid matbordet, mm. Ja. Det säger vi också efter varje måltid. Tack gode Gud för maten.
Fadern sjuk på islam. Det finns så mycket roliga grejer där som har försvunnit eller som vi inte har i kristendomen.
Ja, fast det finns också jättemycket fina...
Det finns också mycket likheter.
Ja, jag tycker det. Jag tycker egentligen likheterna är mycket större än olikheterna. Jag tycker
ja, så här... absolut. Alltså, ja, och hela den liksom monoteistiska, ja. Den är så stark liksom.
Jag tycker det är jätteintressant när man har suttit och pratat. För det är sällan man träffar, tycker jag, troende inom kristendomen längre. Det är väldigt få gånger det händer. Mm. Och när man träffar så tycker jag det är så intressant. Och när man hör liksom tankarna, det är inte alls en stor skillnad.
Nej, jag har mycket lättare att identifiera mig med alltså muslimer, ja, än andra kristna. Det är svårt att hitta andra kristna.
Är det för att du växte upp i så ett kristet hem med mycket, alltså där det var mycket saker att förhålla sig till?
Nej, alltså mina föräldrar är världens mest chillade människor.
Gud, vad skönt.
Ja. Ni, alltså de är kristna. De var protestanter som blev katoliker. Mm. Mamma blev katolik när jag var 12 och pappa när jag var 22. Nej. Alltså de är så chilla. Du vet, går i pride. Eller har gått i pride. Alltså de är... min gud far i berg. Alltså det finns inget...
Nej.
De är väldigt odömmande. Men väldigt så... Att man ska vara en god kristen. Det betyder att man ska vara solidarisk liksom.
Ja.
Ja, jag och min pappa har haft många vända andra kinden till diskussioner.
Mm.
För jag tycker inte alltid man ska göra det.
Nej.
Då kommer vi ingen vart.
Nej, exakt.
Men det är, min pappa är teolog också.
Okej.
Okay. Min mamma är undersköterska. Så vi har haft det liksom...
Mm.
Eller de är pensionärer. Men det är, jag tycker att den här vardagliga ton som jag har... hittar jag lättare i muslimer.
Mm.
Att man är så, jag är troende. Det är inte så konstigt med det.
Nej. Nej, men det här med vända andra kinden till. Alltså jag önskar, just nu är jag i en fas i mitt liv. Där känns jag bara bråkar. Alltså,
ja. Alltså, du vet, men du kanske måste det.
Jag är så trött. Alltså jag önskar på riktigt, det är så många gånger jag bara nej. Jag kom faktiskt från ett möte precis där jag satt på det här mötet och bara bråkade. Mm. Alltså det känns så synd att säga det. Men det är så här, om vissa så här bagatellgrejer, hur jag ofta måste sitta och ta upp saker. Du vet såhär, nej
jag
men...
Jag
hör dig. Ja, du vet, som kvinna i den här branschen oftast väldigt såhär... utåt är det jättemycket kvinnor, men de såhär lite högre möten så är det ofta män som ska liksom såhär bygga upp en bild om hur...
Det är ska att de vill ha någonting, alltså de har en bild av dig som de vill ha ut.
Ja, precis. I såhär, vissa kampanjer eller vissa såhär... Där jag bara, men så, jag beter mig inte på det sättet bara för att jag har slöja, du vet såhär.
Nej, åh gud, de har liksom redan bestämt hur du ska vara.
Ja, jättemånga gånger. Så att jag bara, det är så här, nej men det här stämmer inte. Så här är det inte, så här kan det inte vara. Det jag liksom ofta får prata med hela tiden. Den senaste tiden har jag känt mig som en bitter tant. Alltså jag är så trött på.
Fattar det.
För tidigare var jag mer så här, men jag accepterar det här. Det är ändå okej. Jag ska vara tacksam för att jag har fått den här möjligheten.
Nej, du ska inte vara tacksam. Vi ska vara tacksam för att du finns och vi kan få ta del av dig.
Ja, så
du är liksom ett klick bort för alla oss. Det är ju stort alltså.
Ja nej, men nu senaste tiden har varit mycket sånt. Jag vill... orka inte bråka på möten. Så här, nej, men så här är det inte. Så här funkar det inte. Mm.
Fast man har ju såna perioder. Jag är ju självklart inte i samma position som du, men jag är vit, men jag har också bråkat mig igenom hela min karriär.
Ja,
hela
det är
skolgången,
lite...
alltså snälla.
Nej, men det är många som vill jobba med mångfald nu. Mm. Alltså, jag har så här, mer jobbförfrågningar än någonsin. Mm. Alltså extremt många som vill jobba med mångfald och lyfta fram. Jag menar, att det ska vara liksom, det ska se lite annorlunda ut i reklamkampanjer. Det behöver inte alltid vara liksom en viss stereotypisk typ som syns på reklamkampanjer. Så att företag har fått så här, mer så här vaknat upp. Och nu måste vi jobba med mångfald. Nu ja, men Sina kan lika bra fronta framsidan av en tidning, du vet, än att vi vill göra ett jättestort reportage om henne, men vi vågar inte ha henne på framsidan. Mm. För att ja, men, oj, det är för riskigt, att vi kommer synas fyra sidor. Mm. Jag gjorde ett jättestort reportage med DN. Där de var så här, du ska vara på framsidan. Det var så här, åh vad skönt, det är första gången en tidning gör ett helt reportage om mig. Och vågar ha mig på omslaget. Men det är så ofta, du bara, vi vill göra en intervju. Men inte våga lägga mig, för det är lite, så här, det är lite läskigt.
Vad kan hända om du är på omslaget?
Ja, men då, man vågar inte, men man vill fortfarande jobba med henne. Så att, men nu har det blivit så att många företag tänker till och vill jobba med mångfald, men har inte den kunskapen som... Ja, men de har inte... Det är fortfarande samma grupper som sitter och lägger upp kampanjerna som de alltid gjort, men vill jobba med mångfald, men inte riktigt.
Men också, det är också helt stört att bara, vi vill jobba med mångfald. Bara, nej, vi vill jobba med Zina.
Alltså, exakt.
Det
är inte... Ja.
Gud, jag... Alltså the endless discussions man har med sina skådiskompisar om detta. Alltså med Evin och Abde och
Gensamma. Ja. Ja, nej men jag vet. Det är en ständig kamp. Det är det. Men jag tycker det börjar bli bättre. Jag tycker ändå att jag ser en förändring faktiskt. Jag tycker så här, när jag var på tv första gången 2015, livesändning Nyhetsmorgon. Tittarna var genuint chockade. Alltså det var en chock att jag stod i tv och lagade mat med min slöja, mat från Mellanöstern. Jag lagade så här husmanskost från Mellanöstern. Alltså tittarna var... Jag såg diskussionen i sociala medier. Det var så här, såg ni vad TV4? Jag kommer bojkotta skiten. Folk var så för, men det är inte så länge. Det är jätteskönt att, men där är Sina. Hon lagar liksom så här chevapi, mat från Balkan i god kväll.
Det men också att du då som person inte bara ska gå dit, göra det jobbet, utan också behöva ta socialt ansvar sen och läsa allt det här.
Ja, jag måste alltid. Men det är inte så länge. För mig har jag sett en stor förändring. Från att folk var chockade att jag var med på tv. Först var det en chock. Alltså det var så här chockerande. Vad gjorde hon på tv? Hur fan fick hon tv-tid? Alltså så här på riktigt. Hur kan en kvinna med slöja få laga mat på tv?
Hur uttryckte de då för frågor? Alltså är det som...
Ja, men folk skrev till mig på sociala medier. Men jag kunde också säga... För att man har varit med på tv så här, första gången laga mat live. Man vill ändå se när så här, TV4 lägger upp en bild. Då hade vi kocken Zina med oss. Jag vill ändå säga så här, vad tyckte folk? Mm. Så man går och läser kommentarerna. Jag var helt förkrossad. Folk skrev att de vill inte se en kvinna... De vill inte se en jävla terrorist i tv. De kräktes. De vill inte, det var till och med en som skrev, jag har flytt från mitt land för att slippa se kebab. Jag vill inte se kebab på tv. Man bara, okay. Så här. Så folk var förbannade och chockade. De bara, hur fan blev det så här? Nu landet håller på att förfalla. Nu det är bevis att det har gått åt helvete. Så först var det en chock.
Också mat som är bara så glädje.
Och vill, alltså jag som ändå också så här presenterar maten utan, inte på ett jobbigt sätt. Utan nej, men... det är så här,
en terrorist också.
Ja, men folk var arga. Folk var jättearga. Sen så gick chocken alltså till ilska. Men sen efter ett tag så var det så här, okej, fan, hon är tillbaka. Mm. Hon gör ändå bra mat. Det är så jag upplever. Jag ser den förändringen. Jag tycker jag är så.
Men då måste du vara ännu bättre på att laga mat än de där vita.
Alltså jag vet inte, men jag när jag ska laga mat så live när jag varit med på Nyhetsmorgon, de bara, du behöver laga 3 rätter. Jag bara, nej, men jag ska laga 7. Och jag ska ta med mig, de så här, du bara, gärna att du köper in lite råvaror så att det ser lite så här, jag köper in typ så här, så att jag gör alltid, jag måste alltid prestera lite mer, känner jag. Och jag har inte råd att göra misstag.
Nej.
Ja. Hör du bitter jag är? Man hör bitterheten i
dig. Det är också så här sjukt. Vem har sagt till dig att du är bitter för att du berättar om din verklighet?
Nej, jag vet.
Sluta säga att du är bitter. Och om du är bitter, vad? Det spelar väl ingen roll?
Eller hur?
Ja. Vadå, använd din bitterhet som fuel? Eller var bara bitter? Ja,
nej, men det,
fan vad bitter om du vill.
De senaste månaderna har jag bara varit så här. Nej, nu är jag trött. Ja. Alltså jag vill bara få laga min mat och... Men det, jag ska inte, nu kom det här, men jag är ändå jäkligt tacksam för det går sjukt bra.
Ja.
Men utåt ser det så här fantastiskt, men bakom, det är så mycket kamper hela tiden som man bara så här, Måste ta den här fighten.
Precis, om det var 2015 att folk ville kräkas. Mm. Alltså, 6 år senare, det går inte så snabbt.
Nej.
Och vi, menar, vi är inte naiva nog. Vi är inte naiva som, vi tror inte det heller. Därför är det ju viktigt att du berättar om din bitterhet också.
Ja.
Det är som att man tror att det är underbart för hbtq-personer i Sverige. Det är inte det.
Nej, verkligen.
Sverige är ett jävla fitt rasistiskt och homofobiskt land. Ja, och jag använder fitta så. Och då kan ni klaga på tv4@hotmail.com om ni tyckte att det var jobbigt. Ja. Du ska släppa 2 böcker.
Ja, kanske. Nej, men jag ska ju...
Du kan inte ens berätta någonting.
Nej, vet du vad jag gillar med vår bransch? Allting är så här, jag är otroligt på gång. Man bara, ha?
Så säger aldrig jag. Jag säger alltid vad det är, typ.
Ja, men det är därför jag så här väntar tills allt är. Men jag ska jobba med 2 böcker samtidigt. Så vi får se hur det går. Och sen så ska jag fortsätta ta fram nya produkter. Det är fantastiskt kul. Så här, man sitter och spånar och kommer fram med nya idéer. Och så ser man liksom från en idé till en färdig produkt på hyllan.
Otroligt svårt att ta fram matprodukter.
Ja, det är helt galet. Alltså när vi skulle ta fram vår hummus, det var så här, oh my god. Alltså det var sån liksom, du ska först hitta ett ställe som går med på att ta fram ditt recept. För det finns många fabriker som bara, vi gör hummus, men vi kan lägga ditt ansikte på förpackningen. Man bara, nej. Den där hummusen, det är liksom... Nej, men hela mitt rykte hänger på den. Ja. Så här, jag har snackat om hummus att den ska vara perfekt. Och så lanserar jag en grin i hummus. Den ska vara sammetslev. Den ska vara god. Ja, med tahin och allting. Så att hitta någon fabrik... Oftast kan man hitta en fabrik som är grym. Men de är så här, era förpackningar fungerar inte. Det är inte så att du bygger en fabrik på en helg som kan producera. Du måste hitta liksom, allt ska vara perfekt. Och sen när du har tagit fram produkten, du har gjort en så här kick-ass-produkt.
Ah.
Ica ska vilja ha den. De kan säga så här, nej, vi vill inte ha din vi vill inte ha det här.
Men för vi kräks när vi säger muslimsk kvinna.
Nej, men så är det.
Nej, men det kan ju också på riktigt vara så att det sitter när jag var liksom.
Nej, men det har inte. Jag har upplevt, alltså på riktigt, där har jag upplevt så här. Det kan vara så här, nej, men vi har redan det här. Eller vi har inte plats på vår hylla. Mm. Alltså det kan hända. Du kan lägga ner din själ på en produkt.
Jag tror alltid det värsta om alla bara, jävlar.
Ja, men vi är bittra nu för fan.
Ja, men det är bra, det är också bitterheten driver oss fram.
Ja, men det är lite så, det är alltså att vara kvinna, att det ska vara så kämpigt, det är...
Men vi har varandra.
Ja, vi har varandra.
Men vet du, en sak som jag väntar på, det är att jag ska bli inbjuden till en sån där brunch.
Ja, men vet du, vi är ett gäng, vi heter Fredagsgänget, vi kallar oss själva Fredagsklubben. Och det är Evin Ahmed och Ardalan Ismaili, Pascalido. Min mans lillebror, han är också med i Snabba Cash, så han har fått komma in. Khalil, han spelar Osman. Oj, nu, vad hände?
Men det är den sexaste mannen jag vet.
Det är min mans lillebror, okej. Han ska komma på brunchen, är du där? Han är skittrevlig.
Alltså,
ja, men
jag tror typ att jag har skrivit ett av honom.
Är det
alltså, hans ansikte, vad fan, gud bara. Vänta, jag ska bara göra något helt perfekt idag. Och du är tillsammans med hans bror.
Jag är gift med hans brorsa, ja. Men grejen är såhär, utöver att han är snygg, han är så jäkla fin. För mig, han är som min bebis. Alltså jag går och skyddar honom för att han blev plötsligt känd. Han kastades in i såhär, han är en grym artist, men det är lite tufft för honom. Alltså han vet liksom inte hur han...
Jag kan ledsaga honom.
Ja, men okej, då ska du komma. Han är med. Och det är
också så perfekt. Han kommer aldrig lyssna på den här podden. Så han kommer aldrig få veta snygg jag tycker.
Men vi kommer snart vi ska ha en sittning snart.
Så vadå, fredag? Ni ses väl på lördag?
Jo, men nu blir det så här, fredagar funkar inte. Så att vi ses när vi ses.
Jag kan på lördag.
Ja.
Jag säger bara det. Vi har försökt få till den här tiden så jävla många gånger. Och nu äntligen.
Ja.
Det är så här, tänk att vi träffades första gången på fucking Järvaveckan.
Alltså ja, helt galet. Men det kändes som jag kände dig. Alltså för mig var det så här, när jag såg
det här är min fucking broder.
Ja, men exakt så, det är min brorsa.
Vad hände med din skånska?
Den försvann när jag, men jag pratade aldrig riktigt skånska.
Nej. Men det är bra.
Nej, men jag hade så att det finns en skånska i Malmö. Vissa kallar den för Malmöskånska.
Ja.
Så lite som Zlatans.
Alltså lite som min del, alltså man har rullande är.
Ja, men typ så lite så, men innan vi hamnade i Malmö, mina föräldrar, alltså vet du hur många ställen jag har bott på?
Ja,
vi bodde i Göteborg, Landskrona, Värnamo, Bor, Borås, alltså överallt.
Ja.
Och sen Malmö, och sen flyttade jag från Malmö till Stockholm, så att hela jag var lite förvirrad i allt. Min dialekt.
Förvirring no more. Du lyssnar på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Seida Mortada.
Det här är Under huden.
En podd från Aller Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.